Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej på er! Det är måndag och det är dags för ett nytt avsnitt av Sporthuset Spotlight. Den här veckan har Lasse Granqvist träffat Sveriges förbundskapten för vårt damlandslag i fotboll, Peter Gerhardsson. Med stundande EM-kvalmatcher är Gerhardsson högaktuell. Och vi får bland annat höra om hans nedsatta hörsel, om de uteblivna titlarna, tiden i Bayern och om varför Caroline Seger aldrig fick komma in och bli avtackad på planen i blågult. Och en hel del annat också. Så därför lämnar vi nu över ordet till Lasse Granqvist och Peter Gerhardsson.
Välkomna till en ny utgåva av Sporthuset Spotlight. Och i skenet av detsamma idag i fokus är Peter Gerhardsson. Välkommen.
Tack så mycket.
Förbundskapten för landslaget, damer i fotboll, nu. Vi ska gå igenom en hel del av ditt inspirerande fotbollsliv som spelare och som ledare. Men först, du är ju hörselskadad.
Ja.
Hur har det påverkat eller vilken inverkan har det haft på ledarskapet i ett kommunikativt perspektiv? För mycket i ledarskap handlar om kommunikation.
Största problemet är väl kanske på när man är ute på och det blåser. Och att egentligen det är inte problem att prata, utan det är problem liksom om någon säger någonting och så vidare. Och sen är det vissa lokaler som ställer till det väldigt mycket stort och det är akustik och så vidare. Så att man kan väl säga så här att jag, och det ligger nog i linje med mitt ledarskap, att jag försöker ha alltså kortare gemensamma genomgångar och ta mycket mer individuellt. Så att, och det har väl varit min filosofi, och jag tror att en del kanske är bra också för den hörselskada jag har, att jag inte står och svarar på så mycket frågor ifrån gruppen som stort sett så där, man kanske inte hör och så vidare.
Jag ser vad du säger. Ja. Är någonting du har sagt också.
Ja, precis.
Är det läpptydning då eller vad?
Ja, men det var ju så det upptäcktes, för att den stora isländska läkaren som jag kommer ihåg som testade min hörsel, och så jag hörde allting och så bara höll han för munnen och så hörde jag ingenting. Och då sa han bara, du läser på läpparna, sa han. Och jaha, ja, då förstod jag det. Och sen konstaterade han då att han konstaterade att det var medfött, vilket, ja, jag vet inte om det var det faktiskt, för att man försöker backa då och fråga mamma vad det var, men hon sa att jag var ganska vild eller ja, sådär, och det kan ju liksom vara en sån sak naturligtvis, men det finns inget annat kopplat till att det skulle vara tidigt.
Men det här upptäcktes ju när du var i typ 40-årsåldern liknande.
Ja, precis. Absolut.
Så du har alltså gått och läst på läpparna i decennier?
Jag kanske har tränat på det, men sen är det ju också med stigande ålder så blir hörseln sämre. Så att jag hade kanske inte problem då i tidig ålder, utan det blev just den här som säger 40-årsåldern när det började bli lite problem. Och jag förstod inte själv vad det var. Min familj och omgivning tyckte jag hade väldigt hög musik i bilen och jag tyckte det var lågt, så att där började väl liksom signalerna komma. Och det var en väldigt viktig del i mitt liv naturligtvis att få konstatera att det var på det sättet, för att hjälpen behövde jag verkligen.
Det var ju vuxen ålder det här, det är ju en funktionsnedsättning såklart. Hur mentalt var det att få det här beskedet?
Nej, men det var ingenting. Det som var konstigt var väl attityden kanske från läkaren som frågade om jag ville ha hörapparat på ett öra bara. Och jag frågade, men hade jag inte på båda? Jo, så här, men många vill inte ha det och så vidare. Jag har aldrig varit den typen av människa som är rädd för... Så det var ju bara att sätta in två, så jag, och jag glömmer ju aldrig den dagen när jag gick ut med två nya hörapparater och hörde helt plötsligt hur knastrade under skorna och hörde fågelkvitter. De två sakerna var liksom hur uppenbara som helst när jag gick ut i det här huset. Och det blev mycket bättre naturligtvis för omgivningen och i arbete och allting sånt där. Så att, nej, det var... Det finns nog en syn på det där att... Man säger många med glasögon, och där är ju, ja, det ser man dåligt om man har glasögon, men flera som jag träffat som har hörselnedsättning, men man vill inte skaffa det. Så att min uppmaning är ju att skaffa och inte bara hör fågelkvitter och knastrande under skorna, utan det blir lite mer diskant musiken också.
Ditt musikintresse är ju påtagligt, och det har ju beskrivit, så vi ska komma tillbaka till det, tänkte jag. Du sa i något sammanhang att det är helt okej att skämta om det här med hörseln. Det har du inga problem med, att folk skämtar kring det?
Nej, absolut inte. Jag är uppväxt på en tid kanske där man skämtade väldigt mycket. Det var mycket ironi och allting. Så jag älskar ju liksom allt ifrån 40 Towers till Nile City och alla de här. Det är så sjuk humor, och det är klart att där måste man ju skämta om funktionsnedsättningar och allting sånt där. Så det har jag aldrig haft. Det är nog lite tuffare klimat, tror jag, nu att skämta om det egentligen. Men jag är uppväxt i den eran där, och det, så att för mig är det helt okej.
Okay. Jag tror vi har en favoritsketch från Fawlty Towers gemensamt att garva åt. Den här, när, alltså, Fawlty Towers är ju det här hotellet på den engelska landsbygden som Torquay, som John Cleese och Prunella Scales driver då i rollen av Basil och Sybil Fawlty. Och många av er har sett det, men då kommer in en mycket besvärlig äldre dam, Mrs. Richards, som gnäller på allting. Och hon har hörapparat. Och det utnyttjar John Cleese i den här sketchen när Mrs. Richards kräver att det ska kallas på polis för att ha försvunnit pengar. Och då finns hon på kontoret och då låter det så här.
Nice to see you. Are you enjoying your stay?
There's no need to shout. I have my hearing aid on.
Oh.
Mrs. Richards, I've explained. I've just been up to my room. £85 has been taken from my bag, which I had hidden under the mattress.
Oh, yes.
It's a disgrace. I haven't been here a day. What sort of staff do you employ here?
Mrs. Richards.
If you knew anything at all about running a hotel, this sort of thing wouldn't happen. Well, what have you got to say for yourself?
Och här börjar alltså John Cleese mima och gestikulera, och hon tar och lyssnar på sin hörapparat och konstaterar, jag hör inte, så hon skruvar upp volymen, vilket man tydligen kan göra.
Ja, det är fantastiskt.
Wait. I haven't got it turned up enough. Basil. I said I should go.
Och när hon har skruvat upp den tillräckligt mycket lutar han sig ner över den då. Och skriker i själva. Är det så där det funkar med...
Ja, absolut. Den är underbar. Alltså.
Och hon slår huvudet i en bokhylla och en liten träflisa faller ner, och Basil Fawlty plockar upp den och säger, is this a piece of your brain? Alltså, vansinnigt förelämpande gubbe det där, men det är en annan historia. Funkar det så med hörapparaten att det finns en särskild mikrofon?
Ja, man kan skruva upp på hela tiden. Nu förut hade man en sån här, nästan fjärrkontroll. Nu kan man skruva direkt på hörapparaterna och allting sånt där. Så att, och den försöker man ju liksom emellanåt skruva upp och ner och så vidare. Så att, det funkar.
Tar du bort den under kritiska situationer när du inte vill höra vad folk säger?
Nej, då brukar jag stänga av ljudet helt.
Kanske. Då försvinner det helt och hållet.
Ja.
Nu hamnar jag i en diskussion jag inte vill vara med i. Då slår jag av den helt och hållet. Du är ju född 59. Sommarbarn, va?
Ja, augusti.
Augusti. Det betyder att du fyller 65 i år.
Yes.
Och blir pensionär.
Ja,
eller
jag
möjligheten.
Vet inte vad det är. Jag är i Japan när det gäller sånt.
Så att Japan?
Ja, de har ingen pensionsålder. Så att det är därför de lever och har flest 100-åringar.
Okej.
Okay. Och det tycker jag är lite intressant. Så att man kan ju tänka på det sättet. Sen om man får utbetalningar för det här, men det är ju en sak. Men jag tycker att just den japanska delen tycker jag är intressant. Liksom, att de jobbar ju vidare och allting. Och det tror jag en del kanske att man blir gammal, att man hela tiden har en sysselsättning och så vidare. Sen, så att jag är, ja, jag är pan i det.
Det finns ju de som säger att det här med ålder är en viktig fråga i Sverige. Och ganska snabbt blir du inte efterfrågad. Utan man söker hela tiden någonting yngre. Har du reflekterat över det?
Ja, absolut. Jag tycker på något sätt den delen som är erfarenhet, den kan du inte läsa det till. Den kan inte ersättas av någonting. Och erfarenhet tror jag är en väldigt viktig del. Det är väl därför kanske man tycker om, jag tycker om i alla fall att prata med äldre människor som har upplevt saker, och inte bara kanske med de som är yngre, utan det är ett spektra i det hela. Och så att det finns kanske ibland en sån här liten ålderstjänst, vilket kanske bygger då på att det finns den här pensionshetsen egentligen, att ska du gå i pension och så vidare. Och nu är jag i den åldern, så att jag har kompisar som börjar gå i pension, och några tycker det är bra och några tycker inte att det är bra. En del mår till och med dåligt av när man går till pension och så vidare, och ångrar att man... Min mamma är 87 och hon säger någonting till mig ibland. Så, ja, det finns en sak jag ångrar i livet, och det var att jag gick i pension. Att jag skulle ha jobbat vidare. Mm. Så att systemet gjorde egentligen att hon slutade när hon hade... Och hon skulle fortfarande kunna jobba så pass pigg som hon är. Så att det finns någonstans en syn där som... jag kan tycka är lite fel. Titta på människorna, titta inte på ålder, utan titta var man är någonstans. Du kan vara pensionär när du är 25, det vill säga att du har lagt av med allting och inte är intresserad av saker, utan nyfikenheten och erfarenheten tror jag är viktig för oss människor.
Är du nyfiken?
Jättenyfiken.
Hur märks det?
Men det märks väl i mycket att jag känner liksom att jag har en oro i kroppen. Jag står inte still. Jag vill utveckla mig hela tiden, både mitt ledarskap och fotbollen. Och därför är det ganska skönt att syssla med ett sånt yrke som jag gör. Man blir aldrig färdig, man blir aldrig klar om man inte själv bestämmer. Det finns alltid detaljer att upptäcka, och i båda de här delarna, alltså både ledarskapet och fotboll. Och det är ju, man jobbar med människor, och människor kan du lära dig väldigt mycket av om du liksom öppnar upp. Och därför är jag nyfiken på mycket av den här världen som inte står still.
Har du någon förebild eller några förebilder som du tycker att du har lärt dig mer av än andra?
Jag har många tränare som jag har jobbat ihop med, men jag brukar alltid, alltså den som jag inspireras av och som jag tycker, nu har jag bara inte träffat honom, men jag har läst böcker, Hans Rosling, som hade en magisk karriär och skrev böcker som jag tycker de var så positiva när man lyfte fram de här statistiken, att allt skulle vara så dåligt, och han menade ju på då att det är inte på det sättet. Men Hans Roslings positiva livssyn på allting, den tillfaller mig väldigt mycket, måste jag säga.
Är du en optimist?
Ja.
Positivist?
Ja, absolut. Någonstans i... Jag gillar att lita på människor. Och hellre att jag litar på människor och att jag blir lurad någon gång, eller att jag ska kunna kontrollera allting och hela den biten. Och det, så att jag gillar... Men jag, på något sätt, jag vill ha kontroll naturligtvis på saker. Jag vill att det ska göras på mitt sätt, men... Jag gillar att delegera både till ledare och spelare och allting. Och det var lite så jag var som person själv. Jag ville ta ansvar. Jag ville verkligen liksom äga beslut själv, som både när jag gick i skolan och på fotbollsplan och allting sådär. Så att för diktatoriskt ledarskap, det gillade jag inte. Och det drabbade ju både lärare och fotbollstränare kanske under min tid.
Hur då?
Nej, men att jag sa till. Jag accepterar inte att det skulle vara på det sättet. Och jag kommer ihåg att jag hade en lärare på GH bland annat, som i pedagogik. Jag tyckte hon var helt kass. Så att hon sa till någon av mina kamrater i klassen där någonting. Och jag sa, hur kan man undervisa i pedagogik och vara så dålig pedagog? Så jag reste mig upp och sa inför alla. Och det vart alldeles tyst både i klassen och på henne. Hon körde en tittfint, eller vad man säger, så hon fortsatte prata om någonting annat, så hon svarade inte ens på det. Jag visste inte vad som skulle hända, om jag skulle bli utkastad eller någonting sådär. Men jag accepterar inte att man trampar på, varken på mig eller på mina vänner runt omkring.
Vad fick du för reaktioner från klasskamraterna?
Ja, när vi kom ut så ja, då pratade man. Det var ganska många starka, men och jag har väl gjort det vid flera tillfällen. Jag har gjort det någon gång mot min tränare, så har jag ibland liksom sagt i omklädningsrummet vad jag tycker och allting. Och jag gillar det. Jag gillar när människor säger vad de tycker. Sen behöver man inte vara överens om det hela. Men säg det till mig, säg det inte till andra.
Men om du delegerar, då blir det ju inte gjort nödvändigtvis på det sättet du vill ha det gjort.
Jo, ja, till viss del. För att om man tar liksom en fotbollskonkret sak liksom som... Eller fysträning, jag är utbildad på GIH och allting. Och nu jobbar jag med en väldigt bra kille här i damlandslaget, Pontus Ekblom, som jag jobbade ihop med BK Häcken. Jag kommer ihåg första tiden så kontrollerade jag allting. Jag frågade honom varför skulle jag på det här sättet, för att jag hade lite insikt i vad fotbollsfys handlade om. Men sen efterhand när jag lärde känna honom och hans kunskap, så att nu är han ju, man säger, helt självgående. Och, så att det är en introduktion i det hela, och jag har till och med ibland tagit bort människor som jag inte har tyckt var tillräckligt bra eller gjort som jag vill. Så att jag är ganska egentligen rättvis mot mig själv. Det är kanske ett konstigt ord, men jag vill att det ska vara på det sättet.
Rättvisa? Finns det sån?
Ja, det är... Nej, inte på så sätt, men rättvis mot mig själv. Jag vill känna liksom att jag är, man säger, uppriktig mot mig själv. Jag måste börja med mig själv. Och det gör också att jag kan liksom se till att inte, om man nu säger att kanske inte hänger ihop så, men jag vill inte vara populistisk på något sätt. Jag vill inte att jag ska göra saker för att andra ska tycka att det är bra, utan jag vill göra saker som jag själv tror och tycker på. På så sätt vara liksom rättvis mot spelarna, när man tar ut trupperna, när man tar ut matchalag och så vidare, så vill jag att det ska inte vara åldersfixerat eller populistiskt på någonting annat, utan de bästa ska vara med.
Du sa att du kan ta bort någon som inte arbetar på det sättet du hade önskat sig. Hur går ett sånt samtal till? Eller skickar du bara ett textmeddelande och säger nej, tack för den här tiden? Eller hur går det till när du går in? Eller sätter, alltså, är det kaffe? Sitter man inte? Alltså, vad händer?
Nej, men då pratar man pratar med den människan. Jag tror absolut inte på något annat media liksom, eller skicka text eller någonting. Du måste, och det är tuffa beslut naturligtvis att ta ibland. Då kan man också motivera, man kan få frågor ställda och du kan svara på dem och så vidare. Så att mötet med människor, det måste man ta, även sådana beslut som är jobbiga.
Hur lägger man upp ett sådant möte?
Ja, det kan vara olika naturligtvis beroende på personen. Jag tror ibland att oavsett om det är jobbiga möten eller om det är liksom bara samtal, så tror jag på att man inte kanske ska ta på sitt kontor, eller jag ska inte liksom sätta mig på min arbetsplats, utan man går ut på café eller hem till mig eller någonting sånt där. Alltså man öppnar upp någonstans ett samtalsklimat som kanske blir lite bättre än att man kallar in dem på kontor. Och sen är tidsfaktorn också att det är inte säkert att du blir klar på första mötet, utan du kanske måste ha flera möten och så vidare tills du når dit du vill. Men öppna upp tid, öppna upp rum kan man säga, var man ska vara och så vidare.
Du sa att du var optimist. Någonting som jag hittade, som du har sagt och som kopplat till OS, den här enorma resan som var vid de olympiska spelen här i Tokyo. Man kan ju egentligen inte komma mycket, det går ju inte att komma närmare ett olympiskt guld än med de avgörande straffarna och alltihopa det här som vi kan. Hope for the best, prepare for the worst. Hoppas på det bästa och vara förberedd för att det kan gå åt pipan. Är man optimist då? Om man är förberedd för att det kan gå åt helsike.
Ja, men har någon acceptans för det? Orden där är ju Rasmus Liljeblad, vår fotbollspsykologiös rådgivare, som har tagit in. Men godkänns av mig, så att indirekt så står jag för det. Men det är någonstans att fotbollen är oförutsägbart, så att du måste ha någonstans för att överhuvudtaget kunna fungera, så måste du veta att det kan gå åt helsike. Sen hur du preparerar ditt... Jag håller på nu med Amy Edmondson, en bok där man pratar om att man lär sig av misstag, man lär sig av, ja, du får inte vara rädd att det går fel eller det här. Och den synen tror jag man måste bära med sig som idrottsledare. Det var nog lite svårare som spelare, men som idrottsledare så måste du kunna göra att du lär dig av misstag helt enkelt. Om allting bara flyter på och du vinner hela tiden, så kanske du inte lär dig så mycket. Det var någon 10-årig schackspelare. Han sa att jag gör inga misstag, jag lär mig hela tiden. Mm. Och det tycker jag var bra av en 10-åring att säga det. Så att,
frågan är vad han kommer säga när han närmar sig pensionsålder. Eller som japanerna närmar sig 100 år kanske.
Precis, då har han lärt sig mycket.
Då har han lärt sig mycket. Det är Peter Gerhardsson som är här och vi pratar i Sporthuset Spotlight. Ett samtal, Peter, det är ofta upp och ner. Och jag funderar ofta på... För alla människor är ju någonting som skaver. Och då tänkte jag fråga dig, du har aldrig vunnit någonting. Skaver det?
Jo, jag har vunnit ganska mycket kanske.
Okej.
Okay. Jag har vunnit...
Här har du chansen att slå tillbaka, för jag tänker på VM, jag tänker på EM, jag tänker på Hammarby som var i SM-finalen, jag tänker på OS.
Men det där är lite intressant, för att man säger att vinna... Det är ju liksom en process och du jobbar ju fram till någonting som är en resa som inte alltid slutar som du ska. Men jag kommer ju fortfarande ihåg när jag vann division 4 med Uppsala IF, och det är inte lika högt för andra människor. Men för mig var det väldigt stort att vinna det, och jag vann Gothia Cup med min moderklubb Uppsala IF. Så att alltså just de där, jag har aldrig... Man strävar ju naturligtvis alltid att komma så högst upp. Men de här resultatmålsättningarna är ganska fattiga egentligen. För att du vill alltid stå högst. Du vill alltid komma dit. Så det är ju, det blir mer kanske för media och sponsor när man står och, som en gamla boxare och säger att jag ska slå ut de här. Jag kommer ihåg Attila Levin, boxare som jag var med 1996 i OS och... med damlandslaget, han var inte med och boxade. Så att, men då var Attila Levin med där, och jag kommer ihåg han efteråt liksom, för att han hade ju verkligen sagt att han skulle vinna guld och allting. Och sen efteråt så stod han och grinade och pratade om att han hade förlorat när jag får möta en av de här två brorsorna. Då var det, jag vet inte om det var bulgariska brorsor som han hade åkt ut med. Det var ju ytterligare sådana bevis på att det är en väg, och det är en, så att du vinner inte allting, utan resan dit tror jag det är den som är intressant. Så att jag tror att jag har vunnit något mer, men jag kommer inte ihåg nu. Men
Algarve Cup,
ja, den har vunnit. Ja. På både på straffar som en målvakt slog in, det är unikt kan jag säga, när Hevi Lindahl satt. Men vi vann också en inställd Algarve Cup när Nederländerna och vi möttes i final, och
det är bra,
den regnade bort. Och då vann vi den ändå och fick en pokal hemskickad till Svenska fotbollsförbundet då. Så att två Algarve Cup, det är bra.
Jag vann den inställda turneringen, det är också minst. Ja. Men det skaver inte för dig att nu är det ju, nu ska jag vara såklart, får jag säga rättvis då för att komma tillbaka till det. Men det är klart att bronsmedaljer i ett världsmästerskap i fotboll är ju stora utropstecken. Och silvermedaljen i OS lika så givetvis. Men det skaver inte att det inte är ett guld som hänger där, att det inte är en pokal som finns på förbundskansliet på Evenemangsgatan i Solna till följd av sportsliga resultaten under din ledning. Det skaver inte.
Nej, absolut inte. Utan jag sa det efter... Man kan säga så här, det är väl lite... När vi tog OS-silver så var det inte lika stor glädje när vi åkte hem där, och det var en lång resa och vi kom... Jag tror vi var på Stockholms stad.
Det var hemskt!
Ja. Men däremot när vi vann brons 19, ja, och när vi vann brons nu här i Australien, så var glädjen... Och jag kommer ihåg efter 19 där, att jag tänkte så här när vi vann bronsen mot England, att kan man bli gladare om man hade vunnit guld? Och jag hade inte kunnat tänka mig det, så att man hade haft gladare. Det hade varit en annan valör, yes. Ja. Men glädjen är något, ja, den är svår liksom. Men, och samma sak om vi tittar på, nu kommer vi till Hammarbys SM-silver där 82 liksom, så det är klart att det var tufft då. Men det gänget som vi har, vi är 12 stycken som träffas fortfarande. Det är liksom, man säger, mjuka värden som är viktigare för mig kanske, att ha kvar de 12 stycken, eller 11 med mig, eller 12 med mig då, som fortfarande träffas två gånger om året, än att, och den hade inte varit en skillnad om vi hade vunnit guld eller någonting sådär. Så att det finns andra värden än att stå där. Men när man är med någonting så vill man alltid vinna. Och det spelar ingen roll om det är Gothia Cup eller om det är DM eller om det är pingis med familjen.
Jaså? Är du dålig förlorare?
Riktigt dålig. Och dålig vinnare.
Nej!
No. Jag retas. Dålig. Jag retas, och alla i familjen är så. Så att vi, det,
Vilken ställning.
Och nu är det så jämnt liksom, så att okay. både min fru och min 11-åriga son här, han fyller 11. Det är jättejämnt, så att vi vinner olika gånger. Så
men
att,
han retas också. Han är också en dålig vinnare.
Ja, ja. Han är precis.
Och det säger han har ju glädje i ögonen.
Ja, han har sådana föräldrar. Så att det är, nej, men jag tror på det. Man ska vara lite så här. Man ska inte acceptera det. Så att, jag försöker lära honom den här 10-åriga pingiskillen nu som... Eller vad säger jag, schackkillen som ser att man lär sig av att förlora. Men det går så där kanske.
Du, jag ska säga någonting som skaver för mig. När jag till och med satt framför tvn och tjoade. Liksom muttrade. När det kom en bild på avbytarbänken. Och på Caroline Seger som värmde upp. Dels i VM, men den sista matchen hon gjorde, det var i Spanien. Den var ju körd. Alltså svenska möjligheten att avancera till OS var borta. Spanien skulle ta den platsen. Sverige inte kvalificerade för OS. Hon gör sin sista landskamp. Men byt för i helst in henne då. Hon måste ju få chansen att göra den sista kvarten på. Byt in henne. Och hela bänken står upp och applåderar mer eller mindre. För matchen gällde ju ändå ingenting. Men nej. Hon byttes aldrig in. Varför inte?
Många olika faktorer naturligtvis. För det första var kanske när man gör byten, man har 5 byten att göra, och när det gäller Caroline Seger så var hon inte spelklar.
Men ändå, hon var ju med. Hon
ja,
kunde
men
stå.
Alltså, hur hade det sett ut om jag hade bytt in henne och hon hade gått sönder? Vi visste om det att Rosengård hade viktiga matcher, eller de hade matcher i Champions League sen och så vidare. Så att man gör inte på det sättet. Och det är väl där jag liksom att det handlar liksom om, det handlar inte om sådana saker, utan det handlar liksom om att ha en rättvisa mot gruppen och vad man tror på och vilka som kan gå in och förändra och så vidare. Och hon var inte spelklar helt enkelt. Så att ifrån att hade hon kunnat haft 30 minuter i sig, så är det möjligt att man hade gjort det. Men det går inte att göra sådana byten, för att du har så mycket mer att förlora ifall en spelare går sönder på grund av att varför, då hade det blivit omvända. Så att besluten fattar man det, sen kan jag finnas, och det är väl det som är att populistiskt, yes, så hade det kunnat varit så att ja, kommit in, men hade hon ramlat ihop där eller fått en skada, så hade det blivit omvända, och så att det var egentligen inte så svårt beslut känslomässigt. Ja, så kan man efteråt säga att ja, man hade unnat några minuter, men hade hon haft en bättre träningsstatistik den veckan där, så hade det varit möjligt.
Det blev ett visst liv om det här efteråt. Det blev samtal kring det och annat. Kan du ångra ändå att du inte lät känslorna ta över sista 2 minuterna? När ändå tävlingsmässigt inte gällde någonting. Och hon hade ju inte behövt vara så vansinnigt aktiv de där 2 minuterna heller, men bara för själva grejens skull.
Nej, jag ångrar inte det där, utan det finns väl ett ord som jag använder inte själv i stort sett, efterklok, och det tycker jag att jag har lärt mig. Jag får fundera på och väga in alla beslut, och sen när man gör de här så har jag funderat tillräckligt, så att det är väldigt få saker som efteråt som jag känner liksom att jag ångrar. Jag gjorde nog mer i början på min tränarkarriär liksom, att varför gjorde jag inte på det här sättet och allting, men nu försöker jag tänka igenom allting, och sen rätt eller fel eller olika perspektiv vad människor tycker, det får man acceptera att det är på det sättet. Men jag går inte liksom efteråt och jag skulle ha gjort på det här sättet eller någonting sånt där, utan efterklokt är väldigt lite av mig.
Du fick glädje i ögonen här när du pratade om pingismatcherna med familjen hemma. Men jag tänker, när får du tårar i ögonen?
Ja, men det kan jag kan få det av mest kanske av glädje, måste jag säga, när jag blir alltså riktigt glad, eller när det kan vara i alltså fina stunder liksom, när människor är glada runt omkring, alltså typ alltså vi, när Lina Hurtig satte den här straffen mot USA, man ser alla glada runt omkring, så då kan jag känna liksom att det börjar vattnas lite i ögonen. Så att mycket med glädje, men också kopplat ibland till sekvenser liksom i, kan vara allt ifrån om man tittar på någon tv-serie eller film som är fin, vacker, mer så. Och naturligtvis musik när det kommer någon sån här känslomässigt väldigt bra. Då kan det vara det.
Den där Lina Hurtig-straffen var ju, i mitt yrke så finns det ju de som ofta använder, även tränare och spelare för övrigt, men då man säger små marginaler. Men numera säger man ju Lina Hurtig på den punkten, för det måste vara rekord alltså.
Ja.
Men fattar du att det var mål? Det måste ha tagit, när alla spelarna rusade runt omkring där så begrepp du ju också såklart, för då fattade vi också. Men det var ju svårt att förstå domaren och hon, Frappar som dömde, lyssnade på varummet och hon tittade på klockan och ja, där det står om det är mål eller inte och så vidare. Det var ju rörig situation alltså.
Ja, vi visste ju att det var och att det var liksom, hade det, så att vi förstod ju liksom att det var ett beslut på gång, men vi hade ju ingen aning om vilket håll det skulle gå, utan det såg vi på Lina Hurtig där liksom, hennes reaktion och naturligtvis på övriga också, så att då gick det snabbt att fatta det.
Jag vet inte om du kan vidimera detta, stärka det som faktauppgift, men Cecira Musovic sa till mig att det Lina Hurtig sa, hon kommer fram med bollen. Det är alltså en straffspark som innebär att går den i mål så är Sverige vidare. Och slår ut USA, vilket ju är kolossalt stort på, alltså, i ett världsmästerskap. Och då kommer Musovic med bollen och lämnar över till Lina Hurtig, som tar emot den för att lägga upp den på straffpunkten. Och då säger Lina Hurtig till Musovic, vad händer om jag sätter den? Har du hört den?
Ja, jag har bara hört den. Men...
Vilket alltså innebär att hon har ingen aning om var omvärlden just då befinner sig. Liksom.
Just det, men det kan jag också, det kan jag faktiskt förstå. För att när vi vann, och nu kommer jag till en vinst förresten, med BK Häcken, när vi vann Svenska Cupen-finalen där mot Malmö FF borta. Då hade inte jag någon koll, så att jag kommer ihåg, jag frågade Christian Lundström som var min assisterande. Vad händer om Simon Sandberg sätter den här? Ja, då vinner vi. Va? Så jag hade ingen koll. Så att det är liksom det här att man är så inne och, så att just den här räkningen, matte var ju min bästa ämne i skolan, men troligtvis så lurar det till i hjärnan här när man är så involverad liksom i känslor, så att man glömmer liksom att räkna, så att jag kan ha full förståelse.
Och jag ber verkligen om överseende avseende titlar här. När Svenska Cupen för BK Häcken kom upp. En titel är alltid en titel. Och fortsätter dessutom borta i Malmö.
Fortsätter vi två timmar till, kommer jag ännu mer segrar.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi har någonting som heter bilden. Vi visar en bild för vår gäst, och så ska du förhoppningsvis kunna identifiera någorlunda väl vad det handlar om. Och den här gången plockar vi fram detta. Det är en bild, en svartvit bild, så det är ett tag sedan. Och att det är Hammarbys klassiska stryktipsreklam med ett kryss 2 på tröjorna ser vi också. Och det är mot ett lag som har nästan lika klassisk ICA-reklam, så det är mot IFK Göteborg. Det här är ju en höjdpunkt för fotbollsallsvenskan egentligen, från 1982 i SM-finalspel som det var på den tiden, hemma och borta. Första matchen i Göteborg, vann Hammarby, du var målskytt, avgörande målet. Och returmöte på Söderstadion, vann IFK Göteborg med marginal och blev då mästare. De ledde med 3-0 där länge, så det var liksom någonstans avgjort. Och det var ju då Hägersten Hot Heaven kom in med instrument på läktarplats, och fans supportersången egentligen blev ännu starkare. Hur var det att spela de där matcherna? Detta är alltså, vad är det, 42 år sedan snart?
Ja, men det är jättestarka minnen och som jag sa förut här, så vi, många av det här gänget träffas ju fortfarande och håller ihop liksom, så att vi var en väldigt, väldigt bra grupp, många bra människor liksom i den delen. Och att spela här liksom på, jag var ju liksom Hammarby supporter från Uppsala, och få liksom uppleva det här, ganska tragglig inledning när jag kom dit, så att jag blev inte egentligen ordinarie förrän just det här året 82. Och det innebär också att man har med sig att tålamodet ibland på spelare att till slut för det här. Men just de här matcherna och det du nämnde här med Hägersund och Täven, så kommer jag ihåg att när vi mötte i Göteborg borta då, vann med 2-1, så jag tror det var Ruben Svensson som stod efteråt och var förbannad på att han tyckte det var för jäkligt att Hammarby fick ha med sig elgitarr upp på läktaren. Så det var liksom Hägersund och Täven, de hade elgitarrer. Vi pratar om bengaler och allting, men kanske vore det bättre att vi hade elgitarrer, att man fick det. Men då var det elgitarrer, ja. Och de hade kopplat in med förstärkare och allting, så det lät ju. Så att våran supportar lät ju nästan kanske mer än vad Blåvitt gjorde. Men det är klart, om man förstärkare och elgitarr, då kan du dra iväg.
Det var irritation ifrån IFK Göteborg, var hemmalag då, och blev så att säga utsjungna och utspelade uppenbarligen, i alla fall på läktarplats. Och Hammarby vann ju dessutom då den här första matchen. Hur var det att spela i Allsvenskan på den här tiden? Om vi liksom breddar resonemanget, genombrottet för dig säger du kom 82 i samband med den här säsongen då, men även därefter, hur var det att spela allsvensk fotboll då?
Ja, men det var ju en annan värld, tror jag, för att vi var inte, det var nästan så att man, ja, så Henrik Rydström har sagt, eller inte han kanske, men det var en annan som sa att man jagar journalister, man tyckte det var så kul om de skrev någonting om en, och det var ju liksom en, att få se sig själv på TV var ju inte, det var Sportnytt eller Sportspegeln, ja. Och ibland så dök det upp ifrån våra matcher, men när de här finalerna, då sände man ju hela matcherna, ja. Och då var det liksom en hype som vi, jag tror inte vi spelare klubb var riktigt vana vid när vi gick till SM-finalen här, utan det var liksom, det här slutspelet var en hype av det hela, och helt plötsligt så. Och jag tyckte då, alltså det är väl skillnaden nu kanske, då tyckte jag det var väldigt roligt att vara känd. Jag tyckte det var roligt att någon folk kände igen mig och hela den biten, vilket nu är jag precis tvärtom. Jag liksom har inget behov av det överhuvudtaget. Nej. Så att jag är klar med den delen, man säger så här. Kanske man inte ska ha det här jobbet i och för sig, men det är inte därför jag har. Men det var den, och jag kommer ihåg ju just det här när vi mötte dem borta, vann, och så kom vi hem och så skulle vi spela hemmamatch, vi hade chans att vinna SM-guld. Men då var det också så att helt plötsligt så triggade hela liksom marknadsavdelningen, vad det nu var, igång. Så att jag kommer ihåg att jag stod på Götgatan i tobaksaffärer och delade ut, och vi skulle promota. Det var så enormt mycket grejer som hände, så att alla ville liksom ha tag i oss här och göra det här. Så att det varit en kaotisk väg fram till den andra SM-finalen, kommer jag ihåg. Och kanske lite ovant för oss spelare att det varit en så stor sak av det. Så jag är inte säker på att vi klarade av det, vilket kanske påverkade sömn och hela den biten och fokusdelen. Så att det var lite nytt, vilket nu är en helt vanlig värld bland elitspelare i Allsvenskan.
I statistiken kan vi ju se att du var en skicklig målskytt. Du gjorde avtryck där. Hur vill du beskriva dig själv som spelare?
Jag var kvick men inte snabb. Mm. Alltså jag var inte snabb på längre sträckor som Uffe Eriksson och de här kanske, men jag var kvick i det hela. Sen tror jag att jag klarade mig väldigt mycket med min speluppfattning, och jag kunde bara egentligen skjuta med en fot, och det var höger. Jag kunde inte nicka, så att jag klarade mycket här och var tvungen att göra mycket mål. Kanske i och runt omkring. Jag tror jag gjorde ett mål utanför straffområdet. Eller två, en nick faktiskt. Men i semifinal mot Elfsborg är det nog enda målen som jag gjort utanför straffområdet. Utan allt var liksom. Även om jag inte var stor, så var jag liksom mer en boxplayer med där inne. Men snappa upp returer och bredsida in dem och taktiska avslut. Sen var jag nog, vi hade många lagkaptener där. Jag var nog mycket ledare i och runt omkring omklädningsrum och allting sånt där. Så att jag gillade, ja, skämta. Det går ju hem faktiskt i omklädningsrum och allting sånt där. Så jag var nog väldigt aktiv där. Mm. Vilket några tyckte var kul, men några tyckte nog det var mindre roligt. Men så det får man acceptera att det är så.
Var du en spjuver?
Ja, det kan man nog säga. Vi var nog ett helt gäng i sådana, och jag var nog en av dem.
tog du med dig, eller vad tog du med dig från spelartiden in i din ledargärning så att säga? När du upptäckte att du skulle bli ledare och satsa vidare på det. Var det någonting från spelartiden du hade med dig?
Ja, just det här att jag vill att spelare tar ett eget ansvar. Jag vill inte vara den tränare som står och skriker vid sidan och försöker liksom styra allting, utan jag gillade inte de tränarna som skrek på mig liksom utanför, gör det här, du skulle ha gjort så eller så vidare. Utan när man väl har planterat en spelidé och sin roll man har i laget, så vill jag att spelarna ska ta initiativ och utföra det. Sen kan jag skydda dem eller jag kan stötta dem i att det blir fel ibland. Men den typen av spelare vill jag ha. Alltså ansvarsfulla spelare som gillar att ta ansvar på plan. Inte sådana kanske som springer och tittar ut mot linjen att gjorde jag rätt nu eller det här, utan med den typen. Och ge liksom ett förtroende till spelarna. Jag gillade förtroende och det fick jag väl mycket när Bengt Persson kom då till Hammarby. Men det måste man någonstans förtjäna. Man måste vara en bra spelare för det, men sådana spelare vill jag också.
Vad är dåliga egenskaper hos en tränare?
Ja, men det tycker jag är att skälla ut. Alltså det spelar ingen roll om det är en tränare eller om det är en lärare eller företag eller någonting. Men när man skäller ut.
GH där. Exempel, som GH-exemplet och pedagogen. Ja, där, som precis. Som inte var så pedagogisk. Mm,
ja, nej, men det tycker jag liksom så här att det här som man säger klassiskt management by fear och sådana saker. Det har jag aldrig förstått som människa överhuvudtaget. Så att det tycker jag är det sämsta.
Peter Gerhardsson i vår spotlight i sporthuset. Du tillträdde som förbundskapten för damlandslaget sen 16. Så kalenderåret 2017 så att säga, därifrån har landslaget varit under ditt ansvar, om jag uttrycker mig på det sättet. Världsmästerskap 2019 och 2023. Det var Europamästerskap här också nu då, senast var 2022 i England. Du har olympiska spel dessutom parallellt med detta. Jag är nyfiken på hur utvecklas damfotbollen innehållsmässigt. Jag ser ju sommarens turnering i Australien och Nya Zeeland. Det var ju suverän underhållning via placematcher och man kunde se och följa allting från världsmästerskapet, och det var underhållande fotboll många gånger. Jag noterade ju såklart den enorma publika tillströmningen. Jag tror internationella fotbollförbundet FIFA också noterade det och tänkte, wow, här måste vi nog ta bättre hand om. Vilket på sikt kan minska tyngdpunkten för OS och öka tyngdpunkten på VM, men det är en annan historia. Men innehållsmässigt och rent fotbollsmässigt, om du jämför en samling med landslaget idag med hur det var bara för 7-8 år sedan när du kom, är det någon skillnad?
Ja, alltså generellt sett så tror jag liksom att vi spelarna är alltså mycket bättre tränade totalt. Alltså mängden träning har ökat. Och jag tror också kvalitativt att jag tror att tränarkåren också har blivit på klubblagsnivå, för det är där de utvecklas, också har blivit bättre. Jag tycker nu när man åker runt i damallsvenskan och träffar tränare, så är det en väldigt hög kompetens på tränarna, vilket gör att spelare utvecklas. Och man tränar mer. Det är framförallt kanske man kan säga, jag besökte Firina Rolfö och här i Bayern München när hon hade gått dit, och då såg man liksom att är det dit fotbollen är på väg, och det här gjorde jag kanske då runt 17-18 och nu är man där. Många, många fler klubbar tränar på ett helt annat sätt, mängd och kvalitet, och den delen tror jag liksom har och kommer utveckla damfotbollen ytterligare.
På vilket sätt?
Ja, det blir ett högre tempo, explosivare fotboll. Vi kan se, tycker jag, det var en sak vi tog upp efter VM eller innan här också, vi måste bli bättre igen mot situationer, och då pratar jag både om offensivt och defensivt. Alltså du måste klara av att försvara en mot en, och du måste klara av att slå din motståndare. Att de en mot en situationerna är viktiga, och det tycker jag att emellanåt man ser i herrfotbollen på väldigt högsta nivå, och dit är vi på väg också när det gäller damfotbollen. Och Om man tar England liksom som ett exempel som var väldigt bra, som är hem på de här, de är liksom, de går de går liksom en mot en station. Mm. De kör sina spelare hela tiden, och vi börjar få sådana spelare också som vi inte kanske haft. Vi har varit väldigt lag, det passas och så vidare, men nu börjar de en mot en situationerna ge uttryck, och jag tror att det är framtiden också i fotboll. Klara av det en mot en. Mer markeringsriktat. Vi måste få bort och inte tänka så mycket positionsförsvar, att vi ska ha inbördes avstånd och allting sånt där. Utan, och det välkomnar jag i så fall.
Större klubbar satsar också på, och då tittar jag ut i Europa, satsar ju också på damfotbollen. England kan vara ett exempel på det, men du ser det i Spanien, du ser det ju i Tyskland, du ser det ju delvis möjligen också i Italien. Alltså det sker mera, det pumpas in mer pengar helt enkelt, vilket ju då rimligen bör innebära att svenska spelare inte blir kvar i damallsvenskan utan får bättre förutsättningar utomlands. Hur ser du på damallsvenskans framtid i den här kontexten?
Ja, men som det är nu så tycker jag vi har, tittar vi på vårt U23-landslag här som är liksom de nästkommande då förhoppningsvis A-landslagsspelarna, så kommer väldigt många liksom ifrån damallsvenskan. Så att jag tror att damallsvenskan blir liksom som lite plantskola, att där ska man göra sina år, och det är möjligheten då att det blir ju så att försvinner spelare utomlands tidigare så kommer det fyllas på förhoppningsvis med, för landslagets del, det är alltid klubbarna som bestämmer om man vill ha en svensk ung spelare, om man vill köpa något från utlandet, men det gör att man får en bra skolning, och som jag var inne på då med att när de damallsvenska klubbarna blir bättre liksom, både på tränarsidan och när det gäller faciliteter, att få bättre träningsmöjligheter, så utvecklar de här spelarna för att man då kan ta steget utomlands vid rätt tillfälle. Så att det tror jag liksom kommer att, i alla fall där vi är nu, så känner jag att U23-landslagets utveckling är väldigt bra med många bra spelare. Och de kommer från damallsvenskan, de flesta där. Även om det är några från utlandet. Medan vår trupp kanske med A-landslaget ser mer kanske ut med mer spelare utomlands. Men fortfarande naturligtvis från, ja, om man ser på BK Häcken som går långt till Champions League, så är det ju, man har bra spelare. Är de svenska så är de ju nära ett A-landslag naturligtvis, eller i.
Du har kontrakt till över nästa stora turnering. Nu är inte Sverige med till OS. Vilka stora hopp för övrigt. Alltså från bronsmedalj i världsmästerskapen i somras till under hösten missa OS. Alltså det nålsögat är ju ganska påtagligt skulle jag säga. Det är svårt att nå ett olympiskt spel.
Jättesvårt, och det har det varit under alla år, och det är väl en sån här kritik som jag har haft innan. Jag var, som jag nämnde förut, jag var ju med 96 då, det var 8 lag i OS, och det är fortfarande bara 12 lag, och på herrsidan på U23-nivå eller U21 eller vad man har, så har man 16 lag, och det är ju, tycker jag, det är jättekonstigt, för dam-OS är en stor turnering, och men den kommer inte vara det om man fortsätter på det här sättet att man säger dissa dem. Det hade varit läge att sikta på mer lag då och så vidare. Sen är det ju, man säger uttagningsmässigt, så är det ju olika. Nu valde man då att gå via Nations League. Förut valde man då att gå via placeringarna i VM. Så att, då hade det inte varit med i vilket fall som helst. Så att, men det är tufft att gå till OS. Så att, men risken är att man tappar, alltså OS kommer att tappa i status, och att precis som det var VM senast, att dam-VM och EM för oss i Europa här kommer att bli mycket större.
Ja, UEFA på EM och FIFA på VM, de ser nog helst att höja intresset på sitt eget när de märker att det går att tjäna pengar på det. Medan internationella olympiska kommittén då kommer lite på bana två. På herrsidan är det ju som du säger U23 va? På herrsidan, medan det är för seniorer på damsidan. Du har kontrakt över EM25.
Japp.
Men du vill fortsätta?
Det får vi se.
Nej, men du vill. Om du får en annan sak, om förbundet kommer, du vill. Mm. Jag tänker liksom på din japanska känsla här.
Ja, det får vi se. Jag är där jag är nu, och jag är, just nu så vill jag inte sätta mig och diskutera någon förlängning, utan jag vill känna den här öppenheten till vad, lite spänning här framöver, vad som kan hända. Så att jag lever väldigt mycket, och så har jag nog gjort väldigt mycket genom hela mitt liv. Liksom. Jag vet att jag fick en Jag fick ett tips av en av mina före detta tränare, Hasse Backe här, som sa till mig liksom att ska du bli elittränare så ska du vara 2 år på varje ställe. Sen ska du se till att du kommer därifrån. För att, och det har jag inte följt. Men,
det var som assisterande i Helsingborg var det bara.
Ja, eller hur var det? Där var jag 4 år.
Där var det 4 år, du ser inte ens
där. Nej, jag går på lite andra grejer. Men jag kommer ihåg att Hasse sa det som... En klok människa är bra på det här, men jag har inte följt hans råd där.
Han hängde ju med Sven-Göran Eriksson där en sväng och de fick ju inte lämna Manchester City i förtid, och de fick lämna mexikanska landslaget i förtid och de fick lämna Burnouts County också och sånt där, så att det kanske var i den svängen när du ändå inte var kvar.
Det här var redan när jag hade han som tränare i Hammarby som han sa. Lite senare måste ha varit naturligtvis. Men
han är ju enda tränare som har tränat både AIK, Djurgården och Hammarby.
Och det är lite konstigt tycker jag.
Det är ögonfallande. Det är ögonfallande. Några snabbfrågor. Vi kallar det för stickspår. Vi är inne på tilläggstid nu nämligen. Eller, hur som helst. Här är de. Citat du minns och som du än idag kan ta till dig av eller lever efter.
Det är faktiskt från Laban Arnesson som sa... Under min, för jag hade honom som, jag jobbade ihop med honom på fotbollsförbundet, men jag hade honom också som lärare på GIH där. Och då sa han till mig så här, för att ha en åsikt ska du ha insikt. Och det jag, insikten med det citatet upptäckte jag kanske bara för några år sedan. Alltså att jag kan inte säga det till någon, för det kan det bli härskarteknik av det. Men jag kan leva efter det. Så det är liksom ett citat som jag försöker, verkligen... ha insikt för att jag ska ha en åsikt. Och det finns så mycket som man kan ha åsikter om. Och jag är ingen citatmaskin på det. Utan jag försöker liksom uttala mig saker som jag kan och som jag har läst på eller någonting sånt där. Så att jag tycker det är, jag lever efter det. Men jag kan inte begära att andra lever efter det.
Jag kopierar gärna det citatet. Och så kan vi klistra in det i många sociala mediesammanhang tror jag. Om alla som yttrade sig där... och hade insikt också, så skulle kanske diskussionerna flyga på ett annat sätt. Vad hade du helst haft ogjort i ditt liv?
Ja, det går ju inte liksom så här, men man kan ju... Alltså, det är inte ogjort, men man skulle ju vilja ha liksom... sådana som har gått bort, man skulle vilja ha dem, men det är inte ogjort, det blir ju fel. Men man tänker, det är ofta man tänker på liksom de närstående som har gått bort och de dyker upp hela tiden. Det är inte ogjort. Nej, jag vet inte. Nej, ja, men det är väl det här. Jag skulle vilja sagt ja till att bära korset när jag konfirmerat mig och inte utsatt stackars Peter Öberg för, och jag lurar allt präst och allihopa genom att gnida mina ögon för att jag var ju pollenallergiker och det gjorde liksom att mina ögon var så röda så att jag kunde inte bära korset. Och det är en av de få gånger som jag har verkligen fegat ur alltså, och det skulle jag kan fortfarande känna dåligt samvete för det. Jag skulle ha bärt korset och stått för det.
Vem var det som var det? Peter Öberg hette han.
Har
du någon kontakt med honom idag eller?
Nej, det har jag inte.
Det hade varit en grej om jag ringt upp honom eller om han dykt in här genom dörren eller någonting sånt. Du satte honom i, det kanske i och för sig var någonting han uppskattade.
Ja, precis.
Han kände sig kanske petad från början över att inte få.
Ja, så kan det ha varit, men jag gillade ju allt annat och var liksom, stå längst fram och göra saker och men där fegade jag ur.
Vem eller vad inspirerar dig mest?
Nej, men jag inspireras väldigt. Olika böcker måste jag säga att inspirera mig att läsa. Och jag är envis, så oerhört envis att jag kommer ihåg, jag läste en bok nu här för några tag sedan och jag kommer ihåg sidan 99. Det var då jag började fatta. Jag har inte fattat någonting på 98 sidor. Men jag läser och läser. Och det är på engelska. Och bara för att ibland kanske man kan få någon procent man kan lära sig. Någon här. Så att, det inspirerar mig. Alltså egentligen svårigheter. Alltså, det är väl därför man ibland är fotbollstränare. För att det är så oförsörbart att det är häftigt att inte veta vad som händer. Och jag önskar att jag kanske den boken hade fattat lite mer av. Men,
lite tidigare?
Ja, lite tidigare. Men det, slutändan var det ändå okej, tycker jag.
Vad lärde du dig i den boken?
Men det var en diskussion mellan två sociologer, så att jag lärde mig väl att man kan säga så här, inte kanske konkret där, men att inte ge upp, alltså att fortsätta. Alltså att om du hade stoppat vid sidan 50 där, så att och exakt vad det var, men jag skrev ner, jag har mycket såna grejer, men jag skriver ner dem och så ibland använder jag dem i laget och privat sådär, men jag kommer inte ihåg exakt vad det var.
Okej. Här är ja eller nej. Du har tidigare sagt att du inte skulle tacka nej till Hammarby om de ringde. Gäller det än idag?
Jag har sagt många saker som att jag har sagt att jag ska aldrig bli förbundskapten, sa jag. Och jag har sagt att
ett fel gör ju inte två i.
Så att har jag sagt det? Jag vet inte. Jag har liksom en...
Jag vänder på den och säger så här. Skulle du vilja träna Hammarby, herr eller dam, om de hörde av sig och sa, när ditt kontrakt går ut med förbundet, varsågod, du är välkommen. Vi vill ha dig i Bayern.
Det är klart att alltid finns en möjlighet. Jag har haft diskussioner med Hammarby förut här under ett par gånger, men inte stämt i någonting. Däremot så ser jag inte... Jag har haft 10 år i Hammarby som spelare, så jag ser inte liksom så här att jag måste träna Hammarby. De åren har präglat mig och varit så väldigt viktiga. Så att tränarskapet är någonting annat. Där handlar det kanske mer om, för mig i alla fall, relation, vilka jag ska jobba med. Och det vill säga att om jag fick välja en sak som är viktig som tränare, det är ju naturligtvis den som är sportchef som är över. Det måste klicka 100%, så att den delen måste man titta över när man är tränare. Om man inte nu är manager eller att man har den. Och att man ibland får påverka sin stab själv. Mm. För att det är viktigt att man får jobba med rätt människor. Ett långt svar, så att det blev kanske, va, av det.
Nej, jag tar det som ett ja. Får vi se vad som dyker upp, det vet man aldrig. Till sist, från som avslutning på stickspåren egentligen, men det är det här med musikintresset. Jag har själv ett ganska grunt musikintresse. Jag gillar att gå på musikaler, jag gillar att gå på opera. Men det är också för den sceniska uppsättningen och upplevelsen i en operasalong eller på en teater tycker jag kan vara dunderhäftig. Och den ger mycket, tycker jag, att insupa den här atmosfären. Man blir liksom idéfylld. Men du har ju ett musikintresse som jag skulle vilja säga är väsentligt mycket mer djupgående. Och jag läste reportage med er ibland i Borås tidning där du har varit och ni har stått och bläddrat. Och för mig är det här grupper och namn och grejer, alltså jag har ingen aning, va? Och så, du behöver inte säga vilka favoritgrupper du har egentligen, men vad är det som gör, vad är bra musik? Förklara det för mig som inte, är du med? Liksom, jag är så här, vad är bra musik för dig?
Jag försöker förklara det för min fru, men i många år här. Så att,
I'm second in line efter frun att få reda på det.
Då. Det är jättesvårt. Nej, men det är ju precis så. Det är väldigt upp till var och en.
Men vad är det, alltså, för det dig? Vad är det som, det här är bra? Vad är det du hör? Vad är det du känner? Vad är grejen?
Ja, men det är så mycket. Jag är ju, alltså det finns ju en historia liksom, att man har haft en pappa som spelade piano och en mamma som... lyssnade på musik hemma, så att jag är ju präglad i en musikfamilj, och det gjorde att jag, när jag växte upp, så jag trodde när jag var 18-19 att det här, så här, här kommer jag inte hålla på med att köpa skivor och lyssna, men det har blivit en stor del av mitt liv. Och handlar egentligen med resonans, det handlar om att må bra. Det handlar om att må bra, och jag mår bra av musik. Men jag mår bra av olika musik. Så att det beror på vilket känslomässigt tillstånd det är. Så att jag kan tycka att punk kan vara väldigt bra vid ett tillfälle. Jag kan lugn pianomusik. Så att jag har egentligen för bred egentligen, för att säga att ja, den här genren är den bästa. Sen finns det väl några genrer som jag har haft lite svårare att jobba. Men jag hittar ibland även i jazz liksom i sådana saker att där finns det någonting som tilltalar mig. Så att där har jag väl verkligen öppenhet för det här. Att egentligen... Jag lyssnar på det här. Det här var bra. Det här var mindre bra.
Monica Zetterlund, sakta vi går genom stan.
Absolut.
En sommarkväll.
Ja, Peter R. Eriksson har ju Uppsala som har varit med och tagit fram den här senaste Monica Zetterlund-skivan. Mm. Då. Så att, Nej, men det tycker jag. Och det, där finns det mycket liksom ifrån min barndom när jag växte upp. Alltså den typen av musik. Så att,
opera?
Ja, det... Nej, det Bohemian Rhapsody, det är väl lite opera för mig kanske.
Okej, okay. Okay. Vi fann varandra inledningsvis med Fawlty Towers, men vi landade med att inte finna varandra i operasalongen i alla fall. Festival?
Absolut, och det är bland det bästa som finns faktiskt för mig. Är, och oftast utomlands måste jag säga, och tälta och... Det är oftast i England som det har varit här nu. Och,
berätta om en festival i England som du vill rikta kärlek till.
Vi började åka, jag och en kompis, här på End of the Road Festival. Och det var verkligen End of the Road ute i Salisbury. Och ut bara på landet. Så att det är som ett en enorm, man säger, för mig i alla fall... påfyllnad av energi och allting sånt där. Och jag och min kompis, vi ser ju mycket band ihop, men sen går jag på någonting, han går på något annat. Man träffar folk och pratar. Och för mig är det ganska skönt också, för att man blir, det är ingen som känner igen den, så att man kan prata utifrån andra aspekter än att behöva stå och prata fotboll då, för att det vill jag absolut inte prata där. Så att och det innebär såna här grejer som regn, utedass, stå i kö för duschen 45 minuter, men då står man och pratar i de här köerna. Och att jag gillar det.
Vilket band minns du utav senaste besöket här, End of the Road? Är det något särskilt musikuppträdande som du kommer ihåg? Det där var liksom, wow, det här var bra.
Ja, jag kommer ihåg en australiensisk grupp som heter Pond, som jag aldrig hade hört talas om, som var just på End of the Road. Så var Pond var liksom en sån här smock in the face. Det var alla de här måste. Och den har jag försökt gå på dem så fort de kommer i närheten. De skulle till Köpenhamn här i höst, men jag har inte sett. Jag hoppas de kommer till Sverige också, annars får jag åka till Köpenhamn. Så svårare är det inte.
Kommer du och polaren dit istället?
Fast vi tältar inte då.
Vi har ett moment som heter kärleksbombning, och den, där man riktar i ordinarie sporthuset, som våra lyssnare vet, att vi riktar kärlek till någonting. Vi drar en lapp, och det kan vara kärlek till en idrottsprofil, det kan vara kärlek till en arena eller en händelse eller någonting annat. Det ska vara villkorslös kärlek och ingenting annat. Och du har just genomfört din kärleksbombning genom att tala om End of the Road, Salisbury. Och jag hoppas att det blir en resa som inte har något slut. Och den japanska tanken. Och att ha en åsikt kan man ha, men då ska man också ha insikt. Det var också lärorikt. Tack så mycket, Peter Gerhardsson, för att du kom och gästade Sporthuset Spotlight.
Tack själva.
Och lycka till i EM25.
Tack.
Tack för att ni lyssnar på Sporthuset Spotlight, där vi intervjuar och går på djupet med en idrottsprofil. Sporthuset Spotlight produceras av Lasse Granqvist, Jens Fjällström, Tommy Åström och Patrik Åhman. Jingel skapad av Isak Söderberg och Jolina.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.